Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hallå, Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Nu på torsdag den 16 februari 2017 så uppträdde jag på säsongspremiären av Specialisterna Comedy Club här i Stockholm där jag bor. Biljetter finns på underproduktion.se. Annars så har jag en massa andra gig i Stockholm, Göteborg, Malmö, Gävle, Lund, Umeå och lite annat som ni hittar på gardenfors.se. En annan kul grej. I vår så ska jag ut på turné med Peter Wahlbeck. Vi gör en stand-up-föreställning tillsammans som heter Free as a Bird. Och nu, exklusivt för alla arkivsamtalslyssnare, så smygsläpper vi biljetter till ett rabatterat pris. Det är maj det gäller och det är Malmö, Linköping, Göteborg, Växjö och Stockholm som man kan se showen. De här biljetterna hittar du på gardenfors.se. Klicka på den staden du vill se showen i och så klickar du vidare och fyller i kampanjkoden som är Free as a Bird i ett ord. Om du köper nu så försäkrar du dig om att få en biljett innan alla andra hinner köpa. Innan det är slutsålt och dessutom till ett billigare pris. Så gör det nu. Det här funkar bara under några dagar. Så pausa podden, gå in och köp, sen fortsätter du att lyssna. För nu kommer Arkivsamtal som för sista gången klipps av den mycket skickliga Mattias Lundvall. Han har fått ett riktigt jobb som tar för mycket tid. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter Henrik Nyblom. Välkommen hit.
Ja, tack så jättemycket för att jag fick komma.
Mm. Du är en skämtare.
Ja, det är...
Jag vet inte om jag ska säga skämtare av rang. Kanske i mitt huvud. Men du har inte stigit till den högsta rangen inom branschen än.
Nej. Jag är fortfarande bottenskrapet.
Ja, men du... Jag skulle nog gissa att du kommer åtminstone bli nominerad till årets nykomling på Svenska Stand-Up-galan.
2019.
Yes, eller om, inte 2017.
Ja, man... Hålla tummarna.
Ja, det får vi göra. För du, ja, men kanske, jag vet inte om stand-up egentligen är din huvudsakliga sysselsättning.
Nej, alltså du vet så här, du har ju sett när jag har kört på Cantina någon gång.
Cantina Real, en stand-up-klubb här i Stockholm som drevs av Nisse Hallberg och Anders Sparring.
Ja.
Och du är en del av den här också.
Ja, jag är delaktig i det. Mm. Fast jag har gjort så jävla mycket bara så här performance-grejer mest.
Ja, du är något av en fysisk komiker skulle jag säga.
Mm.
Något av i alla fall. Du har ju ord också. Men alltså, jag har ju träffat dig lite då och då sådär.
Ja.
Och du har sagt så här, men jag håller på lite med humor och stand-up och så. Och det är många som gör det.
Ja, oja.
Och man brukar ju tänka person. Så här, förmodligen dålig när någon säger det.
Mm.
Men sen var det någon gång vi var på tullen, på baren.
Ja, just det.
Dels gjorde du en act-out där du låtsades trassla in de olika stolar när du trillade. Så du samlade på fler och fler stolar. Och sen så hade du bland annat någon afroamerikansk karaktär.
Aha,
du körde där du torkade svetten ur pannan.
Ja, en sån. Oh, är riktigt sån. Oh, Jesus Christ.
Ja, det var men då så skrattade jag väldigt mycket.
Uh-huh.
Och då fattade jag. Men sen så har jag sett det på scen efter det.
Mm.
Då hade jag nog aldrig sett det på scen. Och det är väldigt roligt.
Ja, väldigt svajigt. Alltså, jag vet inte. Ibland så kan... Jag vet inte vad man ska göra. Jag har inte kommit till det läget än, så jag vet hur det ska gå bra. vissa vet ju sina knep som säger det här kommer gå bra.
Ja, men jag har nog alltid sett att du har fått mycket skratt och så här.
Ja, men inte så mycket som dig, Simon.
Jo då. Men jag tänker på det första gången vi träffades. Var det under Simons 120 dagar?
Nej, då träffade du dem ifrån Vara. Det vet jag. De, okay,
för jag gjorde en resa som då blev en seriebok där jag bodde hos lite olika folk. Och då så bodde jag hos ett band som heter...
Roger Bob, va?
Nej, bandet hette Slätta City Rockers.
Just det.
Och sen så... Det var väl dina kompisar?
Ja, exakt.
Men du var inte med där då? Nej. För de var ju ändå ett rätt stort gäng som är ute och söp med Sandman.
Ja, men det är delar av det. Det är ju Vara-gänget som spelar med Roger Bob och grejer. Sån trallpunksband. Det var väl...
Ja, det kan vara ett medlemmar från Roger Bob också. Jag är inte så insatt i det.
Väldigt ökänt band.
Vad är de ökända för?
Att de var väldigt unga. Jag tror ju Aron Sylten känner du, va?
Aron Sylten?
Ja.
Nej.
Vilken förvånad... Bara frågetecken i ögonen där.
Nej, men jag tänkte, är det då Nisse Hallbergs praktikant Aron?
Ah, nej,
det var det inte. Aron Gurka, Aron Sylten.
För du var jag tycker ändå Aron är tillräckligt bra namn för att man inte ska behöva smekna på det. Tja, Aron. Ja, jag vet, det är rätt så vanligt. Så jag har lagt till mig med en grönsak efteråt. Vad fan... Kom igen.
För du var väl inblandad lite i den produktionen också och göra en dokumentär om att Nisse Hallberg fick en praoelev som stand-up-komiker.
Jag fick ju vara med där när vi gör en sån reklamfilm nu för tiden. Vi gör någon sån musikvideo inför varje...
Ja, ni gör det inför er klubb så kör ni en liten reklamfilm.
Som bara blir råare och råare märkt. Typ så här.
Råare humor.
Ja, alltså vi... Jag vet inte om... Ibland känner jag mig orolig för att folk verkligen... kan ta illa upp. Att typ så här, fan, kanske han blir ledsen när vi säger typ, jag vet inte, Eva Widing är lika modern som en papperstidning, liksom. Sen kanske, jag vet inte.
Ja, jag tycker det lät ju inte så farligt påhopp.
Nej, fast det är kanske det som gör att det blir typ så här, det här gör ont i mig. Jag vet inte, du gör ju sån musik själv, du kan driva om folk.
Ja, jag gör ju rapmusik. Det är inte så ofta jag slänger in dissar i min rap.
Nej.
Jo, i och för sig, jag har ju gjort ett rap-battle. Då ska man ju vara taskig liksom.
Ja, fast då är ju båda med på
ja,
det.
Ja, det är man. Jag har säkert gjort det. Men jag kan inte på rak arm komma på någon så här diss som jag har. Kanske när jag gjorde låten Spökskrivare så var det väl vissa rätt subtila dissar.
Ja, men
det är inte så mycket påhopp. Det är mer så här att jag ska... knulla I&I där han i hans emaljhålet han brukar ha en emaljöga. Det är förvisso ganska taskigt men det är ändå inte så här, oj det där sved, han vet ju om att han har ett emaljöga.
Har I&I sagt det? Eller har du träffat honom att han är bara så här jävla Sima, han kanske är skåning så jag vet inte.
Nej, han är nog stockholmare tror jag. Nej, jag vet inte. Jag tror inte han har hört den låten.
I&I känns som hype man i låten Hip Hopper.
Ja, det var han. Ja. Han var mycket hype man på den tiden. Men det var väl också att jag kom på ett bra rim. Det var ju då hur olika svenska rappare hade betalt mig för att jag skulle spökskriva.
Ja, jag har hört den låten. Texter.
Ja. Fast i remixen där jag uppdaterade på den tidens lite, då hade just I&I och Lilleman och Ison och Filles släppt skivor. Så då la jag till lite rader om dem. Och då var det vägra till en början att skriva åt I&I, men jag fick komma där han brukar ha ett öga av emalj. Och sen... så jag är väldigt nöjd med rimmet. För Ison och Fille, de hade ju då släppt en låt som hette Fattiglapsrap. Jag vet inte, vad var det? Och det luktar fortfarande bajs om min pille efter en fattiglapsbetalning från Ison och Fille. Det flesta av er rimmet bajs om min pille och Ison och Fille tyckte jag. Och också att man använder ordet pille om kuk.
Och att det är fattiglapsbetalning.
Ja.
Det var på den tiden då Ison hade också de här fattiglapständerna.
Ja. Isons tänd. Det fanns vi var med i ett hiphop-community som heter Wow. Wow.nu. Och där hade alla lite skoja användarnamn. Då var det en dag som hette Isons tänder.
Och elak jag känner mig nu.
Ja, nu kommer de flera dissarna. Jag känner mig värre.
Fast han har ju fixat dem. Han har gjort ordning. Han ser inte ut så länge. Så att... Då känner han det
själv. Han skaffar stifttänder, vilket jag också skrev en punchline på, som jag tror aldrig, jag uppträdde live med en låt där, fast det här släpptes aldrig, där jag säger, jag ger av mig själv, tror att alla instämmer, rakt i munnen som Ison stifttänder. Men i spökskrivar då, den som jag blev mest nöjd med var ju då Lilleman hade just släppt låten Pappa kom hem.
Pappa kom hem, pappa det är din son, var är du? Kan du komma hem? Fast det var ju någon annan som sjunger refrängen.
Ja, och det var lite motsägelsefullt att han avslutar med pappa, för mig är du död. Mm. Och sen så vill han ändå att han ska komma hem. Mm, men sådana känslor kan man ju ha ibland.
Mm.
Men den raden då i Lilleman. Jag skrev texter åt Lilleman mot ett par slappa skjut. Jag skrattar du, men vem är din pappa nu?
Fick det några konsekvenser där?
Det här, alltså jag var ganska okänd på den tiden, men det började spelas på Petra, den, alltså den första låten då, det var remixen som lade till de vidrigaste raderna på. Men det var någon i Fattare som kom fram och, alltså han tyckte, det var nog Mackan från Fattare som kom fram och liksom mest sa att han hade hört den, och typ, det var ingen speciellt hård diss mot Fattare, jag sa så här. Vet du varför fattar och rappar så snabbt? Jag hatar att jobba för dem, så jag bedövar mig med tjack.
Ja.
Så det var inte så sårande kanske.
Nej.
Men jag vet att DJ Large i Mobbade barn med automatvapen, han skrev en arg rad på Twitter, eller nej, det var nog på Wow också. Men det var liksom det var nog den största konsekventen.
Det är ju svårt det där med, eftersom du har släppt en låt då, som har spelats på P3 som liksom, och så ska de komma tillbaka sen, nu ska jag ge igen, nu jävlar, och så skriver jag på Twitter som blir favoritad utav dig. Det är också det så jag tänker när man gör en sån video och man gör något.
Ja, det var ingen video, det var bara en låt.
Men jag tänker att man
hade en sån video.
När vi gör såna här låtar och liksom, om någon tar illa upp, det är också då det är svårt att typ så, men det där gjorde ont, och så skriver jag på Twitter.
Är det någon som har sagt att det gjort ont?
Nej. Nej. Det var Camilla Fogelborg som tycker att vi Fanta Pants, att hon är orangehårig då.
Fanta Pants. Varför det, byxor?
Det är nog från Al Pitcher att han kallar sin son för Fanta Pants.
Varför gör han det?
Ja, för att han har orange hår på benen. Tror
jag. Aha.
De Fanta drycker.
Jag tänkte att han kissar på sig när han dricker.
Det är det som yoghurt startar upp kroppen.
Ja, så du är inblandad i den klubben.
Fast jag kommer ihåg det jag träffade dig först. Det var på Peter Bristavs fest, och du var utklädd till Two Girls One Cup.
Ja, det stämmer. Jag och mitt ex. Jag har fått mycket skit för att jag vet inte vad som är rätt att säga. Min ex eller mitt ex?
Ja, mitt ex säger man.
Mitt ex. Mm. Jag kan tänka på min ex-flickvän och att min ex är en förkortning av det. Mm. Och så tänker jag på den gamla bensinmacken Din Ex, om du minns den. Det var mycket bensinmackar som då hette Uno X, Din X och så vidare. Och så fanns ju Wilmer X, där X stod för det var censur då, för att de hette Wilmer Pitt från början.
Aha.
Shit. Så jag antar att bensinmackarna då inte först hette Uno Pitt och Din Pitt.
Malcolm Pitt.
Ja, det är Brad Pitt och Malcolm Pitt.
Brad X och Malcolm Pitt.
Du träffade mig då när jag var utklädd till en av tjejerna i Two Girls One Cup. Vad var du utklädd till då själv?
Jag kommer inte ihåg.
Det skulle vara internetfenomen, kommer jag ihåg. Du är ju barndomskompis med Petter Bristav. Det kanske vi ska lägga till protokollet.
Internetfenomen, vad fan var man då? Nej, jag har ingen aning, jag kommer inte ens ihåg. Jag har inte sånt superminne som du har. Jag var tvungen att lyssna igenom, men jag är inte tvungen. Jag är ju dålig på att lyssna på poddar, fast jag har lyssnat igenom några. Märkt att du har sånt superminne. Jag har dåligt minne. Jag vill inte tänka tillbaka ibland.
Men?
Det är väl någon sorts form av oro när man börjar tänka tillbaka.
Ja, jag vet inte riktigt. Men jag har märkt att jag minns ganska mycket så triviala saker. Ganska mycket från mitt eget liv.
Är det att du tänker tillbaka ofta på ditt egna liv?
Jag tror bara det är en gåva.
Det är inte det att du varje kväll sätter och bara funderar på ditt liv.
En recap. Nu går vi igenom lite här.
Som i början i, vad heter den, Johnny Cash-filmen. Att han står och tänker på det.
Ja, vad heter, alltså Walk the Line.
Ja, och sen så gjorde de Walk Hard, den parodin på den.
Den är den underskattad komedi.
Mm.
FC, vet han, Riley, John C.
John C. Riley, ja.
Alltså, det är skitrolig komedi.
Och den börjar med att han står, vad heter han, Dewey Cox.
Mm.
He needs to think about his whole life before he can perform. Så står han och det är så han tänker. Och sen,
så får han en flashback.
Mm.
Men nu så har det blivit dags för det omåtligt populära inslaget Välj drycken.
Äntligen!
Välj drycken! Och här kommer alternativen. Budweiser folköl 3,5. Sassaparillesk. Vet du vad Sassaparill är?
Är det inte någon barnlåt som var Sassaparill?
Det är det nog för att smurfarna gillar Sassaparill. Mm. Så det kan hända att de nämner det i Saft, saft, hallonsaft.
Ja, så låten, är det.
Mm. Om nu låten heter Saft, 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 hallonsaft. Mm. Men de sjunger om det. Fast smurfarna gillar hallonsaft och Sassaparill.
Mm.
Som jag tror är en växt. Men jag fick faktiskt ett brev angående det, för att jag brukar prata lite om smaken som jag kallar jänka. Mm. Eller som jag och min storbrorsa kallade pest. När vi bodde i USA som små och tyckte den smaken var väldigt äcklig.
Alltså för den var balsam. Lite...
Ja, det är inte riktigt det. Alltså, jag skulle säga att det är typiskt jänka. Men det var en lyssnare då som har researchat.
Mm.
Och han skriver så här. Dags för lite arkivsamtal, kemi. Simon har flera gånger i podden tagit upp, citat, jänkasmak, slutcitat. Den kommer från ett ämne som heter metylsalicylat. Ämnet förekommer i ganska många olika växter som naturligt insektsmedel. Det förekommer i sassafrasrot, som ursprungligen var smakgivaren i amerikansk root beer, och rötter från sassaparill. Smaken wintergreen, som är vanlig bland amerikanska tuggummin och minttabletter, är samma ämne. Numera används mest syntetisk metylsalicylat i läsk och godis. Det framställs från metanol och salicylsyra. Och det här, den som har skrivit det har jag glömt namnet på, men det är skrivet i arkivsamtal efter snackgruppen på Facebook. Så vill ni veta hans namn så gå in och kolla där.
Har du gjort research på detta, källförteckning, att det inte är någon som bara skickar in och driver med det nu?
Nej, jag har inte granskat källorna. Men då skulle man också kunna... Vem granskar Wikipedia? Ja. Det gör ju lite olika.
Nej, jag tror på den här personen.
Det låter trovärdigt.
Oja, ja, oja. För det är väldigt speciell smak just.
Mm, pest. Och om man nu ska vara lite långsökt, vilket jag inte är främmande för.
Mm.
Så det vi kallade smaken när vi var små, jag och min brorsa, var pest.
Ja.
Och på engelska... betyder pesticide, insektsmedel. Och det här var då...
And the circle is complete.
Ja, metylsalicylat är alltså naturligt insektsmedel.
Fast om man tuggar jänka, då får man inga insektsbett då, kanske? Eller om man fyller hela kroppen med jänka. Var det de tre dryckesalternativerna?
Nej, oj, det var här var parentes. Det var bara två drycker dessutom. Sen finns det en cola från, som heter The Pop Shop Cola. Sen har vi Fritz Cola, Frutti Extra Melon, Icelandic Snaps, som, tror det eller ej, är en isländsk snaps. Passoir, tre sorters mjöd, Fanta Zero, och för tråkmånsar och nejsägare, vatten.
Oj, vi tar väl någonting med alkohol i det då?
Ja.
Vilket skulle du rekommendera? Är det...
Alltså, jag är rätt sugen på en Budweiser folköl. Mm. Direkt från kylen.
Har du två stycken sådana?
Det har jag.
Ja, men då kör vi på två stycken sådana.
Då är vi strax tillbaks med två stycken Budweiser folköl direkt från kylen. Häng med! Då är vi tillbaks med varsin öl och... Henrik Nyblom har just snart, du kunde inte släppa tanken på Sassaparill. Mm.
Är det salsa paril?
Sarsaparill.
Sarsa.
Sarsa. På engelska heter det Sarsaparilla. Sarsaparilla.
Mm. Det är underbart namn. Men jag kommer ihåg någon sån VHS-kassett där de filmade brorsan och min gammelmorfar som hette Henrik. Och då satt min brorsa och sjöng om Salsa Paril. Och då är det väl halvsaft och min gammelmorfar var väl så 100 år då eller något och fattade ingenting. Han satt, jag kommer med sig ihåg att han satt och höll på och drog med sin käpp och satt och skrattade. Ho, 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 ho.
Drog han din brorsa med en käpp?
Ja, lite eller... så här, de gick förbi och så, det var liksom hans sköjgrej att han tog tag i nacken. Man kan tänka som en riktigt sån tecknad figur.
Men det var där du började med fysisk
humor. Fan, är det någon som har käpp längre? På tal om käpptanken.
Nej, alltså Messiah Hallberg har ju käpp ibland. Mm. Men det är väl, alltså man kan ju inte gå omkring med käpp okommenterat idag. Det är ju...
Nej, det är inte ens gamla människor som har käpp längre.
Nej, det skulle vara som att man bara kommer på en sån här cykel med ett jättestort hjul längst fram. Att det är någonting som är lite konstigt.
Ja, det är riktigt nostalgiker utav att gå med käpp. Nej, men det kanske är väl det att det inte är så himla bra för kroppen att gå med käpp eftersom det lutar ju bara åt ett håll.
Ja, just det. Men folk har kryckor då liksom.
Mm.
Och rullator, men inte käpp längre.
Nej, är det halt ute så måste det vara jävligt dumt att ha käpp.
Ja.
Alltså det är större chans att du ramlar om du har käpp. Eller kanske var sättet att bli av med de äldre förr i tiden.
Men det var förmodligen någonting som mest var coolt att ha för. Ungefär som keps idag. Det är ju inte för att det är inte så ofta för att man som solskärm liksom.
Nej, exakt.
Eller ja, solbriller kan man väl också säga att mest för att det är coolt. Mm. Så jag tror att folk hade käpp för.
Ja, det är som när man ser så här bilder från 1930-talet och alla i Stockholm har cylinderhatt. Och så var det väl så här, det här modet kommer aldrig gå ur. Kan du tänka dig leva utan din cylinderhatt? Nej, nej, för helvete. Och sen så är det evolutionen att typ, vi anpassar oss rätt så snabbt. Så tänker jag med.
Ja, frågan är om det är en evolutionär sak att ta av och på en hatt.
Det är sant.
Det vill säga evolutionärt skulle vara i fall alla dog ut som inte hade hatt eller tvärtom. Och sen så föddes en ny generation med hatt. Men,
kanske inte evolution, kanske mer att man kan att människan är snabb på att anpassa sig.
Ja, det tror jag nog.
Att vad tar det typ så här någon månad innan man klarar sig utan iPhone till exempel sånt.
Ja. Alltså om man nu blir av med sin iPhone så skulle det ta en månad att anpassa sig till det.
Hur lång tid tar det tills man blir av liksom med heroin? Om du har varit heroinmissbrukare, hur lång tid? Vad är liksom cold turkey-perioden?
Jag vet inte faktiskt. Alltså det är ju säkert så här, det går nog rätt snabbt att få det ur kroppen.
Mm.
Så att din kropp är helt fri från heroin. Men sen så är det jobbiga att, nu gissar jag bara, jag har aldrig testat heroin. Men det jag gissar på att det jobbiga då är att du hela tiden är sugen på det.
Mm.
Att du vill tillbaka till den här känslan av hur skönt det är.
Ja.
Och kanske...
Ja, men det är väl mycket muskelsmärtor och sånt på grund av att det är väl muskelbedövande. Så att du får ont i ryggen som fan.
När du inte tar det? Eller vad?
Att man börjar känna att... För de börjar få ont i kroppen och de bara... Aj, aj, aj.
Men heroinister... Alltså vad jag har hört så... skadar inte heroin kroppen speciellt mycket.
Nej.
Det är bara det att du blir förstoppad och sen blir du beroende.
Ja, exakt.
Men om du inte får det, alltså det är en av de drogerna som är minst skadliga för själva kroppen. Liksom.
Mm. Ja, men jag fattar det som att man börjar känna efter i kroppen att efteråt, alltså du går ju runt med en bortdomnad kropp, vi ser om du håller på med det ett år, så är din kropp varit bortdomnad, så sen börjar du känna bara så här, fan, jag är inte van vid att det kändes. Riktig killgissning här. Det är så jag går runt hela mitt liv byggt på bara fakta från mitt egna huvud.
Ja, vi får nästa vecka får vi ha gäst av en heroinist. Ja, det är intressant. Men
man kan väldigt lite om heroinist. Det är ingen heroinist som kommer att prata om det riktiga heroinet. Eller det kanske är, fast man...
Vad snackar du om?
Ja, jag vet inte.
Det är ingen heroinist som pratar om det riktiga heroinet.
Nej, jag vill bara veta sanningen om heroinet. Det är ju lockande.
Ja, det är det ju.
Och jag tänker att jag ska testa en gång bara.
Ja, alltså förmodligen så skulle nog det vara lugnt att testa heroin. Jag känner en serietecknare som har testat heroin en gång.
Ja.
Och han fastnade inte i det.
Vad sa han om det?
Ja, han bor i USA. Jag känner inte honom så jättebra.
Nu narrow it down. Och han är rödhårig.
Jag tror, man kan nog googla sig fram vem det är nu. Men han har säkert sagt det i någon intervju också. Men jag har inte hunnit fråga ut honom om hur det var. Jag har i och för sig en annan kompis också som har testat det någon gång. Mm. Han sa att han inte gillade det.
Nej, det var inte hans grej.
Nej, men det tänker jag att han sa för att vara speciell.
Mm.
Men jag har ju testat morfin och kodin. Mm. Som är lite alltså det blir... alltså heroin är ju som en morfinrus. Nej, fast mer exakt. Intensivt i början.
Mm.
Så jag kan ju... Och det handlar mycket om att...
Hur var morfin?
Morfin, det är ju... har du testat kodin någon gång? Alltså treokomp eller kokilana eller något sånt där.
Ja, jag säger... Ja, ja.
Så är det kodin i. Och i kodin, det bildar morfin i levern.
Mm.
Så att då har du också känt känslan av det ifall du har testat det.
Mm.
Det är smärtstillande. Man blir skön och lugn och problem försvinner.
Mm.
Till exempel smärta liksom.
Fan vad perfekt. Ett litet guttigt rus. Så vi kan rekommendera morfin där ute.
Ja, men jag kan ju tänka mig att, att heroin är skönast för folk som har extremt mycket problem.
Mm.
Extremt mycket ångest, extremt mycket spöken, hjärnspöken och sådär. Mm. Och då så försvinner de. Det är nog inte riktigt lika gött om man redan lever ett bra liv och så försvinner alla små problem liksom. Då är det större kontrast om du lever i ett helvete.
Ja,
och
exakt.
Sen tar heroin.
Det är ju det, så, vad heter han? Philip Seymour Hoffman.
Mm.
Det intressanta är att du, för det klassiska med heroin är att bilden som vi har av heroin är att då ligger man på plattan och mår dåligt.
Mm.
Fast sen så är det ju också Philip Seymour Hoffman som lyckas vara tjock och ta heroin.
Ja, du tänker att varför skulle man inte lyckas vara tjock?
Ja, men jag tänker att den här bilden att man slutar äta helt och hållet.
Ja, det kan vara att om man är väldigt fattig så kanske man lägger pengarna på heroin istället för mat, kan jag tänka mig. Men han hade ju råd med båda förmodligen då.
Ja, det var det jag blev mest chockad över när jag fick reda på
att han hade råd med båda.
Exakt. Nej, att han var tjock och var heroinist. Det har jag aldrig sett innan. Det var som en eye-opener.
Alltså jag kommer ihåg när jag var liten och min brorsa köpte en BDP-skiva. Boogie Down Productions stod det för. På utsidan var då KRS-One, rapparen som är känd. Och han är tjock.
Ja.
Och sen så berättade min storbrorsa då att KRS-One är vegetarian.
Mm.
Och där fick jag samma känsla. Ja. Hur lyckas han vara tjock och vegetarian?
Ja.
Hur blir man tjock av grönsak? Och min pappa sa så här, men det finns ju pommes frites och chips. Och jag tänkte, bra poäng.
Mm.
Sen undrar jag inte längre.
Det är som när jag fick den här inblicken ifrån dig nu, att du kan ha pengar, det beror på pengarna.
Och det är inte som amfetamin att matlusten försvinner, vad jag vet.
Nej.
Det vet jag, det har jag ingen aning om.
Mm.
Men eller tjack har jag tagit någon gång, då blir man inte så hungrig.
Mm. Jag tänker så här, jag skulle testa om jag hade ADHD eller inte på mitt egna självmedicinering. Så att,
vet
så
vad
att...
det enda jag hör från dig just nu är ursäkter. Du ville testa tjack.
Ja. Ja, men så att okay. En kompis gav mig, hade efedrin. Mm. Som uppenbarligen är ju tjack.
Ja, det är ju en amfetaminliknande preparat. Mm. Det är några molekyler därifrån.
Och då skulle de säga så här, nu ska vi se om du har ADHD då. Ta det här, blir du lugn utav detta? Nej, fy fan, jag gick ju igång alltså.
Och du är ju ganska sprallig som person som det. Och då, så du blev ännu spralligare.
Ja, exakt. Jag gick ju full gång alltså det som ett ånglok.
Mm.
Om man bara tjötar, tänk hur mycket jag pratar nu.
Den.
Det gick ju, alltså, om man får så här tjackryckningar med munnen.
Mm.
Man börjar tugga. Så ser du som, vad heter den, Fear and Loathing in Las Vegas?
Vad sa du?
Fear and Loathing in Las Vegas.
Filmen, ja.
Han tror man ser ut som Jesper Odelberg lite så. Man får väldigt så spasmer. Mm. Fast så fick jag ändå reda på att jag inte har ADHD. Också bara en gissning. Ursäkter.
Ja, men jag tror det kan stämma. Jag har pratat om för jag har läst lite hur det går till med ADHD.
Mm.
Och eftersom det var ett väldigt uppskattat inslag när jag liksom förklarade det, så kommer det här i repris.
Mm.
Att folk med ADHD, de har ett annorlunda belöningssystem.
Mm.
Att om någon som inte har ADHD gör någonting kul.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Då stannar den roliga känslan kvar lite längre än hos folk med ADHD. Låt oss säga att jag ser en... Eller att jag gör någonting, kanske studsar en studsboll. Ja. Tycker det här var kul. Och så finns den här lite glada känslan kvar länge. Medan någon med ADHD, där finns den känslan kvar så kort tid av glädje. Så man bara sa, okej, nu har jag gjort det här, nästa grej. Nu behöver man en ny kick.
Okay.
För att den kicken lever inte kvar så länge i hjärnan. Mm. Utan det är bara kort. Och då blir man liksom lite hetsig. Så okej, vad är nästa grej? Nu vill jag göra någonting nytt. Nu vill jag ha en ny kick. Mm. Men om man då ger... schack eller amfetaminliknande preparat till folk med ADHD, då har de hela tiden ett litet surr av belöning från själva dragen liksom, som ger dig liksom en långvarigt rus, en långvarig kick, och då behöver du inte hela tiden leta efter nästa kick. Och då blir du inte lika hetsig samtidigt,
så att den kan fokusera mer och mer alltså på...
det kan du göra, för du behöver inte leta efter en ny kick hela tiden, utan du har ju den här lilla kicken som surrar från tjacket hela tiden i dig. Det är så jag läst att det funkar i alla fall.
Vad gött. Fast fan, man blir inte god på tjack alltså.
Vad sa du?
Man blir inte god på tjack.
Man blir inte god på tjack.
Nej, men alltså att det är där de söker i det då.
Det är kicken.
Att hamna kvar i en sån kick.
Ja, nej, men du verkar ändå vara rätt så gladlynt av det. Mm. Jag vet inte om du har mörka sidor som du döljer väldigt väl. Eller om...
Jo, men alltså typ, jag tror nog att när jag väl är ensam så är det då är det väldigt tråkigt. Då är jag fruktansvärt tråkig.
Du är tråkig? Alltså, nu pratar vi inte att du var tråkig.
Ja, men mörkret. Ja, men det är sån jävla ångest.
Alltså. Men du har ångest?
Ja, det är därför jag tror att jag håller på med humor eller håller på och tramsar. Självklart är det väl något kicksökande, fast det är också för att fly sig själv. Jag är sjuk jävla arbetsnarkoman alltså.
Ja, jo, du verkar ju ha mycket grejer på gång. Jag har försökt boka det innan, men det är ofta så att du jobbar hela dagarna, leder på kvällarna och då så kör jag ofta stand-up, så det blir lite svårt att hinna. Du har 2-3 jobb eller någonting?
Nu jobbar jag på Jarovski genom humorutveckling av alla ställen. För jag jobbade på parlamentet innan.
Okej, okay, som
bildredaktör.
Ja.
Och lite manus och sånt. Sen också jobbar på Brunnen samtidigt. Och sen stand-up.
Och Brunnen är då Norra Brunn.
Ja, exakt. Mm. Norra Brunn. Och sen... stand-upen, och sen har jag jobbat lite med att göra musikvideos och sånt och folk, och sen skriva lite andra grejer. Så att,
jo, men det kan jag relatera till, att arbetsnarken man är för att slippa må dåligt. Men det är ju den bästa formen av narken man är. Om man nu känner så här att nu kommer tankarna. De negativa tankarna som far ner en i negativ spiral. Då är det ju bättre att fly in i arbete än att till exempel skjuta heroin i armen.
Oh ja, ja,
det är
verkligen
oftast väldigt positiva konsekvenser av att arbeta mycket.
Ja, men man ger ju sig själv något sorts... Det är väl något... Man ger sig själv någon sorts belöning i det med.
Jo.
Att man mår väldigt bra. Fast också, är det ADHD som man har då? Att
jag vet inte.
Väldigt små kickar i det.
Det kanske inte är, jag tror inte att jag har ADHD.
Jag är inte så svårt då.
Men jag kan tänka mig att jag använder arbete för att som ångestdämpande.
Oh ja.
Men i mitt huvud så känner jag nog mer så här att jag inte riktigt kan slappna av, för att jag tänker att oj, jag har så mycket saker som jag behöver göra, som jag behöver få gjorda. Och liksom så känner jag att jag inte... Men jag kan ju också... Jag kan ju belöna mig med lite så här ledig tid och läsa en bok för nöjes skull eller kolla på en tv-serie eller film när jag har jobbat ganska hårt.
Ja, så exakt. Ja, men det är nog det som är det viktiga, och då uppskattar man den tiden. Fast det är ju pissigt när man inte har någonting att göra, känner jag. Alltså typ så här, bara hemma över jul så blir jag ju stressad.
Mm.
Som mina föräldrar, så då satt jag och började hitta på grejer att jobba med.
Ja, men det, alla mina jobb är grejer som jag själv hittat på. Alltså just nu har jag inga externa uppdrag.
Nej.
Bara interna uppdrag som jag sagt till mig själv. Det här ska du göra. Nu ska du göra en ny show.
Ja.
Eller nu ska du sätta ihop... Alltså det är ingen just nu som... Jag kan inte få sparken.
Nej, men du är väldigt driftig och gör klart saker.
Ja, det gör jag.
Fast sen så vet vi inte hur mycket saker du inte har gjort klart, eftersom det skulle kunna ligga någon hög här bara, utav papper som är till så här, det här har jag börjat på. Fast är du sånt som gör klart allting?
Jag är ganska duktig på att göra klart saker. Men det har väl hänt någon gång kanske att jag har tecknat en serie som jag inte har gjort klart.
Fast tvingar du, när du gör det klart, känner du att typ så här, nu ger jag allting in i det sista?
Alltså jag är bra på att göra det. Alltså, jag kommer ihåg till exempel när jag skulle göra min första serieroman. Då bestämde jag mig så här, nu ska jag göra en serieroman. Så hittade jag på en idé vad den skulle handla om. Och den tog ganska lång tid att teckna, kanske 1,5 år.
Mm.
Och efter kanske halva tiden så började jag känna, det här är inte bra alltså. Alltså då kände jag att den här, alltså, att ingenting var speciellt bra med det.
Ja, det är jobbigt.
Och det var en rätt jobbig känsla. Mm. Men då var det verkligen så att jag stålsatte mig och tänkte, jag har lagt ner 7 månader redan på det här, eller 8 eller vad det är.
Mm.
Och när jag kom på idén så tyckte jag, fan, det är en skitbra idé. Jag måste bara liksom försöka sätta mig i det tillståndet där jag tyckte det här var en bra idé.
Ja.
Och liksom rida ut hela vågen och göra. Och jag liksom, då jobbade jag mer som på ren vilja.
Ja,
och det är ju rätt konstigt, för att ren lust är ju samma sak som ren vilja, och de är motsatser till varandra, så det är ett dumt uttryck. Men då så gjorde jag klart det, och det gick ju rätt bra liksom. Det var folk som tyckte om den och tyckte den var bra. Och jag har lite svårt för att läsa den själv idag.
Ja.
Alltså så här, jag vet inte, för det är nog, det är för mycket, gick för lång tid liksom när jag så själv inte tyckte så mycket om den.
Men jag tänker inom en sån grej att om den skulle bli så här 5+ i DN kultur, så skulle jag ändå känna att typ så här, fan, det där var ju någonting som jag inte var helt nöjd med.
Då hade jag nog blivit påverkad av det. För sån är jag liksom. Ja, jag är lätt påverkad. Alltså ifall jag fått 5+ i DN kultur, så hade jag nog tänkt så här, det var bra.
Då hade jag nog glömt bort,
men då hade jag nog bara tänkt att det var bra att jag stålsatte mig.
Jag tänker alltså, när man tycker själv att någonting inte är så bra, när folk kommer säga att det var skitbra, så har jag väldigt svårt för att känna typ så här, att jag håller med dem.
Jag vet inte, jag är lite kappvändare där. att jag bara tycker. Om jag till exempel har släppt en låt som jag säger, det var inte så bra. Och sen älskar folk den. Då börjar jag känna, det var rätt bra ändå.
Börja sitta och lyssna på det här, ja men de har rätt. Det har de, då vet ju precis. Jag har fel.
Men på samma sätt så kan jag ju vara åt andra hållet. Ifall jag gjort någonting som jag tycker är jättebra och sen blir otroligt kritiserad för det. Då kan jag vända lite där också och känna att det kan inte vara så jävla bra. Jag har ingen integritet.
Nej, den känslan ska du ta bort att du tror jag nog.
Fast det går ju hand i hand med den andra känslan.
Ja, exakt. Så att, du kan inte bara välja en.
Nej, och det är inte så jävla lätt att skaffa sig en integritet som det kanske är lättare sagt än gjort.
Ja, man tänker att man ska vara väldigt mytisk. Fast sen helt plötsligt sitter man och pratar om när man tar efedrin och sådana saker. Tänker sig, det här tar jag med mig till graven.
Nej, hänger inte med vad du säger.
Ja, men att man tänker att man har integritet.
Du själv har integritet?
Ja, jag tänker så ibland. Att vissa dagar så tänker jag typ så här, nej, nu ska jag bli the knife. Nu ska jag uppträda med mask. Nu ska ingen veta vem jag är. Jag ska byta namn. Jag ska bara vara Venom. Eller jag vet inte fan vad man nu ska heta. Och sen dagen efter så tänker jag, jag är väldigt dubbelmoralisk. Alltså då tänker jag så här, fan jag ska tacka ja till allt. Jag ska göra vilken reklamfilm som helst. Nu vill jag bara pengar. Alltså så går det så varannan dag. Så är det som en för jävla dilemman. Men jag vet, en sån integritetgrej jag gjorde var, vi spelade musik i London, bla bla bla, long story short, det gjorde vi.
Du har varit med ett band i London.
Ja. Och så spelade...
Som var, gick hyfsat bra för.
Ja, det var väl typ så här up and coming för... I alla fall, det har jag pratat massa om i andra grejer.
Men det är inte alla som har hört om grejerna.
Nej.
Men du... Man kan lyssna på Messiah Hallbergs podd Sveriges 20 roligaste, ja. Där du är intervjuad och berättar ganska mycket om det bandet.
Ja. Då i alla fall så spelade vi in någon jävla låt. Eller två låtar. Som jag inte alls blev nöjd med. Som jag tyckte bara att det här är svindåligt. Och vi betalade väl såhär, jag vet inte, 10-15 tusen för att spela in det.
Det var på den tiden man bokade studios och så och betalade för dem.
En sån stor jävla studio liksom.
Med sånt riktigt mixerbord som egentligen inte fyller någon större funktion.
Nej, det är som en stor attrapp bara. Det är egentligen bara två spakar som fungerar och så lyser lite lysdioder. Och man tänker såhär, jävlar vad häftigt. Och så sitter de och spelar på gamla rockhistorier. Den producenten, Paul Tipple heter han. Fast när vi har spelat in det så blev jag ovän med han, producenten. För att jag tyckte att han gjorde allting fel.
Vad spelade du? Sjöng du?
Ja, jag sjöng.
Du sjöng bara, du spelade ingen instrument då?
Piano också. Så sen så producerade jag låtarna. Fast sen så gick han in som producent och började ändra om. Låt på någon jävla ful synt som bara lät. Den lät 8-bit på ett dåligt sätt. 8-bitsljudet älskar jag, men fel 8-bit.
Okay.
Och så spelade vi in det och sen så tog vi det till Abbey Road. Satt vi där och masterade det.
Alltså var det Beatles studio? Eller nej, de har gjort en skiva som heter Abbey Road väl?
Ja, exakt.
Jag kan väl lite om Beatles, men just det.
Abbey Road är det EMIs egna studio där, som Beatles spelade in allting. Okay. Som vi gick till deras studio och pillade på deras piano och grejer.
Men ni betalade där in på Abbey Road eller?
Denna snubben fick vi hjälp av. För att han var pool med vår manager.
Okej, okay, men ni har sagt innan att ni hade samma manager som något känt band.
Ja, Blurs gamla manager. Eller han var inte manager, han ägde deras skivbolag. Food Records och signade Blur. Men i alla fall så spelade vi in det på Abbey Road och all sån skit. Och du vet, det var ju asort. Jag har alltid älskat Beatles och sånt. Tänker så här, det här är det största egentligen. Och
att alla spela andra, in i Abbey Road. Ja,
och fixade det där och så. Sen bara, nej fan, det här är för dåligt. Jag slängde det i papperskorgen, master.
Du slängde, okej. Okay. Men tyckte alla andra det var dåligt också? Eller?
Nej, de tyckte det var rätt bra. Jag var väl lite diktator där i. ni har spenderat hela pengar. Men jag tycker inte det är bra. Jag är dum i huvudet.
Men för jag kommer ihåg att det här pratade om i Messiah Hallbergs podd, att det gick bra för er som band. Ni hade den här kreddiga managern och sen så lade ni ner för att er trummis slutade.
Ja, jag var trummis.
Och han, Messiah då, frågade men då hade ni ju kunnat hitta någon ny trummis. Och så sa du, ja jag vet. Men sen fick man aldrig något riktigt svar, tyckte jag, på varför ni lade ner. Varför ni inte bara fortsatte då, ifall det var ni var på gång liksom.
Ja, man tröttnar väl.
Det finns ju någon sanning här som du inte har. Bara att du var diktator och gjorde ovän med de andra. Ja,
nej, jag är bra vän med dem fortfarande. Mm. En bor i New York nu. Mm. Som är någon, jobbar med seriemagasin. Kolla hur jag flyr mig undan ifrån.
Seriemagasin?
Ja, han jobbar med, det heter Maddie Kids. De gör till exempel så här. Är det barn som till exempel får cancer så visar de via superhjältar hur liksom vad cancern är, så att barn som är sjuka ska liksom...
Jo, det är spännande, men finns det alltså något svar du undviker här?
Ja, det är det nog. Så det håller vi med till graven.
Spännande.
Ja, det är den enda integriteten jag har.
Du är ju rätt bra på att göra egna små filmer och sånt. Det är mest korta grejer, men du har gjort egna sketcher och...
Ja, jag vet inte. Jag tycker det bara är kul att göra. Och gärna så surrealistiskt. Mer egentligen vill man göra det. Det som jag hatar, alltså typ så här, förlåt ni som gör såna igenkänningsgrejer, men det, jag tycker att det är rätt tråkigt.
Du vill ha grejer man inte känner igen.
Ja, men exakt. Men jag vill inte veta att man är, jag vet, man är trött när man går upp på morgonen och när man ställer sig i duschen. Visst vore det skönt om man, alltså först när man ska gå in i duschen, vad jobbigt att duscha, sen när man väl står i duschen, nu vill jag inte gå ut härifrån. Jo, vi vet, vi är människor. Så det är sådana här grejer kan jag tycka.
Så är det, tagga folk, det här är du på morgonen. Nej, jag vet inte, jag lyckas undvika att se ganska mycket sånt. För jag var väldigt tidig med att blocka och muta och dölja folk från sociala medier som jag störde mig på. Så till slut så när folk berättar så det är så mycket såna här inspirational quotes och så, så varför får inte jag se det? Alltså, det...
Ja, man vill...
Jag har hört också att du berättade någon gång att en av dina inspirationskällor, eller en av dina förebilder, eller favorit i alla fall inom humor, den här danske pianisten.
Ja, Viktor Borge.
Viktor Borge.
Oh ja, helt fantastisk alltså.
Jag har inte sett så mycket av honom. Jag kommer ihåg min mamma och morfar ville kolla på honom någon gång.
Mm.
När han, då var han nog liksom redan gammal och väldigt uppskattad.
Mm.
För att det var liksom någon sån här kanske en hyllningsdag till Viktor Borge eller någonting. För jag kommer ihåg bara att han gick upp på scenen och började spela piano. Och sen så halkade han lite lätt på stolen. Och publiken bara dog av skratt. Och jag kommer ihåg att min mamma och morfar då, som var Viktor Borge-fans, ja, men tyckte så här, men han behöver inte göra någonting längre för att publiken ska skratta. Han halkade till lite på stolen. Och det, men han är väl känd för att kanske göra lite mer fysisk humor. Man kan trilla av stolen.
Ja. Och spela lite för långt ut på pianot och ramla lite bakåt. Ja. Och säga, vet ni varför det är tre pedaler? The middle is for the distortion. Och så får han askar på det.
Jag förstår inte skämtet.
Nej, inte jag. Eller mer än att det är distpedal. Att det är distpedal där
i mitten. Finns det tre pedaler i det?
Ja.
Okej, och man har inte dist på pianon.
Nej, det är bara för att han skör till lite. Han har ju väldigt många roliga skämt som är...
Ja, alltså jag har hört, nu det kommer jag tänka på det, så är det ett Viktor Borge-skämt som jag tycker är jätteroligt.
Mm.
Det har jag inte sett live, utan det var min brorsa som återberättade för mig.
Mm.
Han hade sett det någonstans. Då var det då att han spelade bara du, 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 du. Och så sa han att det var hans farfar som hade skrivit den melodin.
Mm.
Och att det var jättetur att hans farfar skrev den, för att annars hade man inte haft något slut på... Du. Nu i den här sekunden så blir jag ett Viktor Borge-fan också. Jag tänker på att det är så jävla roligt skämt. Och han är ju ganska för mig ändå tankarna till Zach Galifianakis, som är en av mina favoritkomiker. Han sitter ju mycket framför pianot och drar lite one-liners.
Mm.
Och det är ju någon form av kort skämt också, det där med du. Ja,
väldigt mycket så helt bara löjligt, tramsigt, som man älskar.
Har du några andra exempel på, du skulle säga några andra skämt han har sagt?
Ja, men här, till exempel när han sitter och spelar piano och så vänder sig till dem där bakom honom och säger så här, excuse me, for my back. Och sen så kollar han upp mot honom och fram, excuse me for my face. Och så är det typ så här, is there any children in the audience? Jättetrevligt så här. Och så är det några så här, yes, out! Ja, mycket sånt alltså. Min farfar, han var uppfinnare. Han var inte någon speciellt bra uppfinnare. Han uppfann en dryck som hette 4-Up. Ingen tyckte att det var speciellt gott. Så han la till lite socker i det och kallade den för 5-Up. Ingen succé.
Man säger bara här på väg.
Sen så bestämde sig för att lägga det i en, ja, i en plåtburk så. De gillar inte det heller. Sen så gav han upp. Han fattade aldrig hur nära han var. Det är så jävla gud.
Jag har faktiskt försökt researcha lite var namnet 7-Up kommer ifrån.
Mm.
Och det troligaste svaret, det var att det var döpt efter ett kortspel som heter 7-Up.
Jaha.
Man skulle ha 7 kort då. För det fanns ett gammalt kortspel som hette 7-Up som kanske var populärt under den tiden, vad vet jag.
Ja. Jag såg någonting där på tal om att någonting blir marknadsförd. Då sitter folk och spelar kortspelet och det kanske var någon reklambyrå som tänkte så här, det är många som spelar 7-Up.
Mm.
Så när de sitter och spelar 7-Up så får man in det i att säga det.
Jaha.
Till exempel som, jag tänker som eran, vad heter den? Pizza Twist heter på Nestle Twist.
Ja, just det.
Att Nestle skulle ju använda sig av det istället. De borde ju haft det bara känt så här, ja, vad vi, ja. Fast istället så blev de väl...
Ja, det var en lögn att de överhuvudtaget hörde av sig.
Jaha. Ja, de gjorde inte det.
Det var ännu ett slappt marknadsföringstrick.
Ja, fast var det Nestle som var delaktig i låten?
Nej, de var inte delaktiga. Det var bara vi som tog ett varumärke.
Ja, fast de borde ju kontaktat er och sagt så här, vi vill ha den här låten.
Ja, det borde de kanske.
Här har ni 260 miljoner kronor. Kanske inte så mycket, men i alla fall 200 000. Och då hade ni sagt, ja okej då.
Men det var nog att vi tänkte så att men vi gör... Vi gjorde då Nestle Twist-låten och uppträdde med den i TV4 Nyhetsmorgon. Och sen tänkte vi så här att men det kommer bli någon form av problem kanske med Nestle och jag tror aldrig P3 kommer att spela en låt om man säger att det är världens största varumärken. Så tänkte vi att vi spelar in en som heter Pizza Twist också för det är mycket pizza-anknytning. Och så spelade vi in den och så gjorde vi det. Tänkte, men fan, det här är så bra låt. Det kan nog funka på engelska. Det kanske vi gjorde... För Nestle Twist var på svenska.
Ja.
Vi tänkte, det här kommer... På engelska, då kan vi ta över världen med den här låten. Och pizza, det är nästan ännu mer catchy. Det är kanske ännu mer någonting som folk gillar än Nestle. Och så spelade vi in och så la vi på lite stämmor och liksom jobbade med på den här Pizza Twist och tyckte, fan, den här blev bättre. Och så tänkte vi, nu släpper vi den här. Fast... Den blev inte så jävla populär. Alltså.
Fast den är ju väldigt hittig låten.
Ja, det är det. Men den har inte spridit sig.
Det är jättekonstigt.
Ja, jag blev också chockad.
Du tänkte att det här var min
men
pension.
Så känner jag rätt ofta med olika grejer. Och det kan vara olika länge, de känslorna. Så här, att jag bara kommer på, nu har jag gjort den här idén, den här låten eller den här seriefiguren eller någonting. Och jag tänker så här, det här är helt omotståndligt. Det här kommer alla älska. Saker och ting kommer inte vara samma efter det här.
Ja.
Och sen så för det mesta, eller i stort sett alltid, så är det ju bara att folk inte bryr sig.
Första gången jag hörde den Nestle Twist på Nyhetsmorgon där, så trodde jag att ni sjöng SD Twist.
Ja, det är lite som låter.
Som hade varit väldigt roligt också om det var. För det finns något i att driva med... SD, att de dansar på ett visst sätt. Att de dansar som du gjorde där. Everybody doing the SD twist. Det är väldigt det att om man driver med... Om man skulle göra liksom Hitlerhälsningen. Nu sitter jag och gör den här i radio. Så om man skulle göra den så att det blir jävligt löjligt. Gör en sketch så att det blir jättetramsigt att göra den. Så skulle det kännas dumt för dem att göra den.
Ja. Han gjorde en... ett avsnitt av Specialisterna radiositcom.
Mm.
Där det en apa som dansar Hitler-twisten.
Mm.
Det är en dans då som heter Hitler-twisten där man twistar och heilar samtidigt.
Ja.
Om ni lyssnar på lyssna på specialisterna podcast, då är det en av de extra sådsen där som då, jag tror det är säsong 3 episod 4 eller 3 eller något sånt där som Hitler-twisten finns med. Men har du varit med om det någon gång att du har kommit på en idé eller gjort en låt eller skrivit någonting eller hittat på som du tänker så här, som du tänker att det här kommer bli en sån jävla succé?
Något, att jag kommer att tänka att det blir viralt eller något sånt?
Ja, eller viralt eller liksom en stor hit eller någonting.
Nej,
alltså, du har inte den hybrisen.
Ja, men jag tänker att man vill göra någonting. Oftast när man gör låtar när jag sitter hemma, jag gör ju så jävla många låtar som jag kan sitta och gå igång på själv. Att man gör nästan bara för sin egna del nästan.
För sin egen skull.
Mm, att man nästan blir lite kåt utav. Det är något som, det är väl samma rus i kroppen, något belönings...
Sen, ja, det kan för det.
Jävlar vad narcissistiskt jag lät där. När man sitter och bara blir kåt på sin egna musik.
Jag har hört folk använda uttrycket, men folk blir väl inte, får väl inte erigerad penis.
Jag måste bli väg och runka efteråt.
Är det sant?
Nej. Men jag vet,
jag läste vissa konstnärer som skulle kunna säga så.
Jag läste en intervju, jag snodde det att jag runkade efteråt. Mm. Det är någon gammal story av Anthony Kiedis, att han blev så kåt på Red Hot Chili Peppers.
Red Hot Chili Peppers medlem?
Ja, han som sjunger Red Hot Chili Peppers, att han blev så exalterad.
Vad hette han, sa du? Anthony
Kiedis.
Okay,
Så att han var tvungen att gå iväg och runka efter det, de hade skrivit vissa låtar.
Tror du inte bara han som han säger? Tror du han blev så...
Ja, jag tror att han bara säger det.
Du tror han bara säger det?
Ja, det är nog bra svung är det bara. Ja. Man tänker så här, oh. Men man blir väl exalterad och så tänker man att det är större än vad det är. När man spelar in musik eller gjort någonting.
Mm.
Så, som du säger, nu tar jag tillbaka det att jag inte har tänkt så. Ser du dubbelmoraliskt? Jag svarar innan jag har gått igenom det i huvudet.
Mm.
Att ibland tänker man bara så här, det här kan bli stort. Mm. Fast jag kan inte sätta finger på vilket. Något sånt moment. Jag önskar jag hade någon pizza twist i bakfickan.
När du tänkte att det skulle bli så. Men jag tänker så rätt ofta om saker jag gör. Att det här kommer bli stort.
Mm.
Sen så har det, alltså jag har ju haft lite halvstora hits och vissa projekt som har blivit hyfsat stora. Men jag har ju, men hittills kanske ingenting som har varit så här. Jag vet inte om det är... Ja, men jag har hittills aldrig gjort en botten Anna.
Nej. Men vad var det... Jag vet ju, jag såg dig... Jag kollade ju på det programmet Garage.
Mm.
Inte Atte the Champ, komikens skämt, utan...
En väldigt smal referens där. Alltså inte bara till Atte the Champ, utan att han har ett skämt om att han döpte sin hund till Garage. Jag tänkte på programmet Garage, det var far och son med en
också gång. Nästan lika smal referens som...
Att tv-programmet Garage?
Ja, för det gick på utbildningsradio.
Ja, det gjorde det, UR.
Mm. Och jag kommer ihåg att det var ett jävligt bra program. Och då uppträdde ni väl med check. Hette låten
Tjeckoslovakien. Tjeckoslovakien. Ja, den uppträdde vi med.
Mm.
Och det var då även Christian Antila och Sofia Somajo som var med i det programmet.
Ja.
Men du såg det på utbildningsradion då?
Ja, oja. Jag kommer ihåg det, och så vet jag att jag sökt på det igen, för det var rolig text på den.
Mm.
Det är någonting när du berättar om en mimare. Ja,
ja, men det, då, ja just det, Tjeckoslovakien. Det är en sann historia när jag och min storebrorsa var i alltså Tjeckien. Mm. Och sen åkte jag även till Slovakien och såg den här mimaren, Cyrano de Cognac, som uppträdde, drack, hade en lös näsa som han mimade att han drack ur och spelade full, och så var det... sjöng stumma serenader mot en fantiserad balkong och så. Det var ett inslag som när Cyrano de Cognac gjorde.
Mm.
Ja, men det...
Jag tycker Cyrano de Cognac, Cyrano de Bergerac. Men jag tycker att det är väldigt underhållande text på det, för att du bara berättade hur det var.
Ja.
Så jag tyckte det var typ så här, det hade man inte sett innan.
Nej, det kändes skojigt.
Ja. checka Slovakien.
Mm. Jag tänkte på det nu apropå Cyrano de Cognac och du verkar ju dras lite till den typen av komiker som har vissa fysiska inslag.
Mm.
Victor Borge som snubblar på sin... Men han var alltså dansk.
Ja, dansk-judisk.
Han blev dansk vad?
Judisk.
Dansk-judisk,
han fick fly till USA under andra världskriget.
Okay.
Och så var med i något radioprogram med, vad heter han, Sammy Davis Jr.
Aha.
Och då direkt översatte han sin danska rutin till engelska och engelska, och så blev det en succé.
Mm.
Blev han jättepopulär i...
Ja, det är kanske därför. Min mamma är var dansk-judisk, så det var kanske där de kanske hade en förkärlek.
Ja. Och, det var det judiska hon bara gillade i honom, inte att han var rolig.
Att han var dansk också. Mm.
Ja, var din mamma också dansk? Eller din mormor?
Mamma dansk.
Dansk-judisk.
Mm. Ja.
Också. Oj. Mm. Ja, men då är det därför de tyckte om Victor Borge.
Ja, för de tyckte inte han var så rolig när de sa honom. De klagade mest på att han inte behövde göra någonting. Men det tror jag de klagade även på Lenny Norman. Mm. Måste det ha varit. Alltså nu bara minns att vi kollade på Släng dig i brunnen eller någonting. Och det var någon, eller om det var, vad heter han som var som jobbade mycket med Pavel Rammel?
Ja, Jörgen Mörnbäck. Nej?
Nej. Kan det vara Martin Ljung?
Martin Ljung, ja.
Jag tror att han var med på något sånt, kom över ett program. Och då behövde han också bara gå upp och göra någon liten min. Och så skrattade folk jättemycket.
Mm, sån stoneface-humorn.
Var det det? Han...
Ja, han var ju väldigt mycket så och pratade med mörk röst. Och...
Mm.
Där sitter han... Vad heter det?
Fingal Olsson.
Fingal Olsson. Det är
var
Martin
det han som...
Är inte han dö? Och det var liksom... Skämt,
jag tycker det är
rätt, men det är rätt roligt. Och den där att han går runt med en tegelsten i handen, att nu kan jag inte släppa den här. Att han är så gammal och så trött att han inte orkat släppa tegelstenen. Så att han går runt med en tegelsten i handen hela
tiden. Jag vet inte varför jag tyckte det var så kul.
Det är kul. Jag är så trött att jag inte orkar gå och lägga mig. Och sen även avslutningsskämtet att han säger så här: när jag var ung så kunde jag göra så här. Och så gör han så här. Gör han en handbolt. Och så säger han: men det kan jag inte göra längre.
Fan, nu säljer du ändå in de här komikerna. Så jag tycker att det låter kul. Mm. Jag försöker, alltså, du har också nämnt att du gillar Steve Martin.
Oh ja.
De gånger jag har försökt se hans stand-up, eller vad man ska kalla det. Det är inte bara stupkomik, utan det är även massa...
Ja, det här banjo-grejer kan man ju skippa.
Men när jag sett det så tyckte jag, det här var ju inte speciellt kul. Men sen så läste jag hans då självbiografi, Born Standing Up.
Mm.
Och den tyckte jag var ju dels väldigt bra.
Mm.
Men sen så när han beskrev grejer han gjort i sin show där, då tyckte jag det var roligt också. Han berättade så här: nu ska jag göra mitt trolleritrick, The Incredible Shrinking Man. Och så ber han då publiken att blunda. Och så höjer han mixtativet jättemycket. Och så säger han: nu får ni titta. Och så står han där. Det tyckte jag var ett roligt skämt. Och även att han sa att han hade en grej. Att han frågade. Det var när han hade blivit hyfsat känd. Och kunde ta rätt mycket betalt för sina show. Och så frågade någon i publiken: så hur mycket betalade ni för de här biljetterna? Så sa de kanske: jag betalade
$30.
Och så skrattade han som om att de hade blivit blåst. Jag tyckte jag också såhär,
jag tycker att han är fantastiskt rolig. Och grejen är, det är så svårt att göra sånt egentligen, för att det ska gå hem. Alltså att han lyckades få det att gå hem. För jag tror att det fanns nog många som Steve Martin som tänkte så här: I can do what he's doing.
Yeah.
Och så blir det bara pannkaka utav det. För det är så att han tror så mycket på det.
Ja, men det var väl också att han verkligen kämpade i 20 år eller någonting för att...
När han satt på den där...
Eller 13 år i alla fall, alltså innan han slog igenom.
Ja, när han satt på det nöjesfältet då, det var, då han började med att spela banjo där och tog den där pilen genom huvudet, var väl liksom hans första grej.
Mm, det kanske det var.
Mycket
det finns också någon, scen i början där han ska uppträda i ett café.
Mm.
Och så då ska han köra stand-up då liksom. Och så är det ingen publik överhuvudtaget. Och så säger han då: okej, ska jag vänta? Så frågar han ägaren så här: ska jag vänta tills det kommer lite folk innan jag börjar? Så säger han så här: nej, men börja här. För att när folk går förbi kaféet, ja, så ser de att det händer någonting där inne och då går de in, kanske. Ja. Så fick han så stå, han uppträdde för noll pass. Ja. Det kom aldrig in någon.
Hey guys, have you been thinking about this? Det är ju jävligt roligt det där, så här. You know, Steve Martin is not my real name. My real name is
Men det skänker ju ganska mycket hopp, för att om man tänker så att han kunde bli världens han blev liksom slog ju något rekord i sålda biljetter. Att han liksom, han blev världens mest framgångsrika komiker genom tiderna. Nu kanske folk har slagit honom efter det.
Nu är det väl Lee Evans, tror jag.
Jag vet inte vem är det. Det vet jag inte ens vem det är.
Om du ser den där Mary, så är det han som spelar pizzabudet, som är han som går runt på kryckor. Lee Evans, det är ju...
Är han stor just nu?
Han har gått i pension. Han gick i pension typ när han var 50, och han var liksom, om det var 2013 eller något sånt, som är väldigt sån... Jag tycker inte att det är så himla roligt. Jag tror inte att du kommer tycka det är...
Var en stand-up-komiker?
Ja, och jättehögt tempo och väldigt mycket igenkänningshumor.
Mm.
Tänk dig mer, vad ska man säga, mer clownig George Carlin.
Okej. Okay.
Men en del roliga grejer.
Men jag tänkte, Kevin Hart är ju en sån också som man ser säljer ut jättestora arenor nu. Men jag tänkte att det var hoppfullt med Steve Martin då, att det tog ändå honom, om det var 17 år eller nu höftade jag lite, men något sånt, att slå igenom. Att jag kanske inte tror att det kommer bli störst eller sådär, men att då känner man, då kan det nog gå ganska bra ändå på lång sikt. Om det tog honom så lång tid och slå igenom.
Jag ville bli sån här SD-komiker bara.
SD-komiker?
Det måste ju komma snart, tänker jag. Att det kommer någon komiker bara för Sverigedemokraterna.
Som de tycker är extra
rolig. Att de bara säger, fantastiskt. Bara står och kör rass. Det kommer ju komma.
Ja, men alltså jag och mina kompisar kör ju rätt mycket skämt med, som skulle kunna uppfattas som rasistiska. Att de har den tematiken. Men jag tror nog ändå, det hade nog varit svårt om helt plötsligt om man så här blev bokad till ett SD.
Jag vet inte om jag
hade tackat ja till det.
Det vet inte ens.
Men på ett sätt hade det ju varit lite kul. Fast jag vet inte riktigt hur obehagligt det hade känts att stå och dra jag ska inte säga rasistiska skämt, för jag tycker det är skämt med där jag skämtar om rasism.
Ja, liksom. Fast det är så uppenbart att du skämtar för, inte för alla dem än, fast när ni...
För dig kanske.
Ja.
Ja, och det är uppenbart för oss också. Men då, ifall man då har stått bland bara en massa sverigedemokrater och de så här gapflabbat och dunkat den i ryggen, det hade känts lite obehagligt, tycker jag ändå.
Ja, men det var det...
Men också lite kul.
Att så här, de vet inte att jag driver med dem. Ni fattar inte att jag skojar just nu. Nej, men Ricky Gervais säger väl det att... varför han försvarar till exempel så här pedofilskämt som han drar. Att det är inte så att jag vet om att någon är pedofil och säger så här, I got something to tell you. Att det är inte det man gör. Man berättar det för att folk, man tänker att de som ser det fattar det absurda i det också. Så att man kan säga precis vad som helst. Fast det är då, om det är ett styre av SD och du står och drar sådana skämt. Nu är det liksom vänsterstyre, så då kan man väl dra det.
Fast sen... Jag tycker det borde inte spela någon större roll.
Nej, egentligen inte.
Alltså så här, jag vill ju ganska mycket dra skämt som jag själv och mina kompisar tycker är roliga.
Ja.
Och sen får andra gilla det och om de vill.
Ja.
Och då kan man ju ha en karriär. Sen lägger jag mig inte så jättemycket i varför de andra tycker det är kul.
Nej. Bara de skrattar.
Ja, och betalar inträde.
Ja. Vad heter det sån? Vad heter de i...
Men just där går nog gränsen kanske.
Blue Collar Comics.
Ja, alltså arbetarklasskomiker blev det väl, alltså i USA.
Jag har ju sett lite sånt, för jag var tvungen att ta reda på typ så här, vad är det för något?
Larry the Cable Guy är väl en av de mest kända.
Ja, har du sett honom?
Jag tror jag försökte se det på YouTube, men så här, tröttnade efter 30 sekunder.
Det är typ så här, I always get the same from McDonald's. Diarrhea.
Det var ju ett bra skämt. Fast jag, även om jag inte förstod första... Vad var så?
I always get the same thing from McDonald's.
Jag förstod att det var något han beställde, men jag hörde inte exakt. Men det jag hade varit nöjd med att lyckas skriva det.
Men det går ju så jävla snabbt. Det är skämt på när man kör, som är rätt roligt. Fast det är ju det att man har fått inom humorvärlden, får man reda på att Larry the Cable Guy.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Det är det mest fruktansvärda. Sen satt jag och kollade på det och så tänkte jag så här, ändå rätt roliga grejer.
Ja, nu blev jag sugen på att se det. Jag hörde ett liknande skämt. Det finns en sån här frukostkedja eller dinerkedja som heter Dennis. Det var på Hawaii. Så var det en kille som var så I had breakfast at Dennis this morning and I shat my pants. Talk about an incontinential breakfast. Om det är skämtet så avslutar vi veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Järnfors.
Och jag heter Henrik Nyblom.
Fullbordat samtal.